Guds frid och välkommen till ett nytt avsnitt i podden Liv och tro. Det är en kall februarikväll som vi sitter och bandar in det här avsnittet. Maria, har du vågat trä ut din näsa idag i kylan?
Nej, absolut inte. Det var minus 22 i SE idag.
Det är nog nästan för kallt.
Och så orkar jag inte riktigt elda heller, för jag tyckte mannen hade tagit in så stora vedklabbar. Så jag tänkte, nej, det där får jag inte att brinna. Så jag väntade tills han kom hem klockan 4. Så huset var sådär lagom dragigt.
Okej, men nu har ni fått varmt. Mm. Trevligt. Det är ju också väldigt trevligt för oss, för vi har ju 2 stycken gäster med oss idag. Och det är faktiskt elevpoddens grundare, får vi kalla er för det?
Ja, visst.
Absolut.
Vem är det vi har med oss idag? Ska ni ta en presentation?
Man brukar säga ladies first, men ja, jag kan ta talturen först åtminstone.
Ja, du kan ju take it away. Mm.
Jag tänkte jag skulle presentera Rolly. Och Rolly är en av mina 5 storebrorsor. Han är gift med Sabine, som också är en otroligt viktig person i mitt liv. Rolly jobbar som yrkescoach och mentaltränare. Och om jag skulle beskriva Rolly som person så är han en väldigt omtänksam och hjärtlig. Rolly tar sig alltid tid för att prata, lyssna, reflektera tillsammans. Och han har alltid på lager en massa olika sätt att se på saker och ting. Och jag skulle säga att Rolly är väldigt lik mig på många sätt. Vi har bland annat konstaterat just det här att vi är väldigt analytiska och högkänsliga personer.
Okej.
Vilket vi är enormt tacksamma för. Båda 2. Och jag tror eller vet att det här, mycket tack vare det här som Rolly är så duktig på att se och möta människor i olika livskedjor.
Tack för det, syrran. Det var ju roligt att höra.
Vilken presentation!
Kan vi ta det där som modell sen, Isabella, om vi någon gång blir intervjuade, då du ska presentera mig?
Ja, men det går bra. Ja. Jag skulle hitta många bra saker att säga om dig, Maria.
Det går säkert riktigt bra, för vi har inte något copyright på den här texten än så länge, så passa på.
Men hur är det med killa då, Rolly?
Först och främst skulle jag vilja säga att killa är min favoritsyster. Jag har inte några fler syster, men skulle jag ha så skulle det nog vara en tight fight. Jag har en väldigt speciell och unik relation till lilla syster Killa. Jag brukar ofta säga till henne att jag är, hur glad jag är att ha henne i mitt liv. Mm. Just henne, för hon lyssnar och hon förstår. Och vi har mycket gemensamt som Killa Reisa. Mm. Och jag tror att grunden till det här är så att vi båda vill så väl. Och just det här högkänsliga som vi har. Det sägs ju att var 5:e människa är högkänslig. Mm. Och vi är 6 syskon i vår familj, så att pricka 2.
Precis. Där.
Får jag fråga, har ni tagit sån där test att man är högkänslig?
Ett flertal gånger, ja.
Oh ja.
Vad intressant. Mm.
Så det här, och vad mer kan jag säga om Killa? Man kan väl säga att det här så har varit både våra styrkor och våra svagheter genom livet i olika skeden på olika sätt. Just det här högkänsligheten och den här analytiska biten.
Många gånger är det ju så att våra styrkor blir också våra fallgropar.
Mm. Exakt, och vi har fått uppleva den båda två. Men jag skulle vilja påstå att just i det här skedet som vi nu är med, bland annat elevpodden, så har vi kommit till ett läge där vi kan använda ganska fullt ut det här som en styrka, känns det som. Och här är vi väldigt tacksamma för att vi har hittat.
Jättefint. Mm.
Och Killa, till mera som till vardags, så hon jobbar som elevassistent i ett högstadie och där anser jag att det är en full träff, en stor tillgång för de ungdomarna som får den möjligheten att ha henne med sig. Och Killa är envis. Hon ger sig inte första taget. Här har hon fått lära sig också med 5 stora bröder. Så vi brukar säga att hon har odlat ganska mycket skinn på näsan.
Oh ja.
Och det här rättvisa är viktigt för Killa. Mm. Så här är väl egentligen min sammanfattning av min favoritsyster Killa.
Ja, vi får säga till wow på det då. Härligt att få höra hur ni berättar om varandra som syskon. Varför ni är här idag så är ju bland annat just för det som vi nämnde i början, att ni har startat elevpodden. Mm. Om du som lyssnar nu inte är bekant med den podden så vill vi slå ett slag för den nu idag. Men hur kommer det sig att ni startade just elevpodden?
ska vi ta korta, långa eller svinlånga versionen? Jag tror vi tar en sån där hybridvariant här. Jag tror jag inleder och talar pinnen här. Jag skulle vilja få så långt tillbaka som till det här yngre skolåldern, till och med lågstadiet för min del. Jag hade, kan man väl säga, jättebra betyg. Jag var en duktig mönsterelev, om man kan kalla det. Mm-hmm. Lärde mig snabbt. Jag var bra på att memorera både bilder, fakta, ord och ljud till och med. Allt sånt. Men någonstans på vägen så kände jag att jag ska inte göra mig till. Jag ska inte sticka ut. Jag ska inte prestera för bra. Det är inte okej. Och på något sätt så kände jag att det är fel.
Var det någonting med den här jantelagen?
Det var eller? Jantelagen, men kanske då delvis också det här, vad ska vi säga, att på något sätt just det här med den kristna tron, att inte vi ska upphöja oss själva. Så jag tror att det fanns någonting rotat där också i ganska tidig ålder, och på något sätt i efterhand som vuxen så skrämmer det mig att jag redan då hade en sån analytisk inställning till de här sakerna. Så på något sätt så började jag lite backa då kanske och inte göra så mycket väsen om mig. Och jag märkte också att jag blev generad alltid när jag fick bra i proven och ville inte liksom visa det åt någon eller så här. Jag minns till och med att jag var besviken över att jag fick 9 i uppförande i högstadiet. Ja, det var inte coolt. Det var inte okej då att vara så ordentlig. Men när jag blev lite äldre så efterhand så där i 20-25 års ålder någonstans så började jag allt mer reflektera över vilka egenskaper jag faktiskt har. Mm. Jag började lära känna mig själv mer och mer och insåg hur slösaktig jag har varit med mina gåvor. Och det här, hur jag hade åsidosatt de här styrkorna blev också på något sätt tydligt. Och just det här så har lett mig fram till att jag skulle på något sätt, jag har känt att jag skulle på något sätt vilja hjälpa andra som har kämpat eller kämpar med en vacklande självkänsla. Kämpa med sin egen ångest eller andra saker i livet som på något sätt tacklar dem. Och lite som en sån här, ska vi säga, ett gemensamt citat för hela den här radiramsan som jag nu har dragit här, så ska jag vilja citera Saltaren 90:12. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet.
Det var väldigt fint att du delade där. Hur är det med killa?
Alltså min väg fram till elevpodden så startade också ganska tidigt. Men det var egentligen först det här läsåret 2019-2020 som vi jobbar tillsammans, jag och Rolly, på samma högstadie.
Okej.
Rolly jobbar som skolcoach och jag jobbar som elevassistent. Det var egentligen kanske först då som vi, direkt när vi fick den här möjligheten att bli kollegor, så insåg vi faktiskt hur lika vårt kall för ungdomars välmående faktiskt.
Och där kan vi ju inflika då att den här podden riktar ju sig i första hand till ungdomar, istället så.
Och det var ju här innan den här pandemin började, så drog vi igång några små projekt just på det här högstadiet vi jobbar på. För ungdomars välmående helt enkelt. Men sen när jag blev det här distansstudierna och skolorna stängde så satte vi oss in i det här ungas situation och insåg faktiskt att vilken tomhet det måste ha blivit för dem. Att stanna hemma med och bara stänga in alla sina känslor och inte få liksom det här bekräftelsen på att är det okej att jag känner så här? Och är det okej att jag oroar mig för det här och så vidare? Och jag har i många år känt ett kall att sprida mina erfarenheter, som vi säkert kommer in på här lite senare. Men, och mitt budskap och det här att jobba för ungas välmående. Men i väldigt många år så kände jag mig så otroligt vilsen och liksom otålig. Var är min uppgift? Men idag ser jag ju så tydligt att när jag ser tillbaka så ser jag att Gud såg att jag hade ju inte själv bearbetat det här jag hade varit med om. Jag var inte redo för den här uppgiften som han hade stakat ut åt mig. För det här, jag längtade efter att ge vidare, men jag var helt enkelt inte själv helad under de här åren. Och det här visste ju Gud om förstås. Han visste att jag behövde få bli helad från det här nu först. Jag behövde bearbeta, jag behövde förlåta själv för att kunna ge det här vidare.
Jag tror ju att Gud har menat att ni ska ha det här för att ni arbetar med ungdomar. För jag har märkt när jag lyssnar på er podd också att ni har mycket exempel som ni känner igen er i barnen eller i ungdomarna. Ni tar de där exemplen med TikTok, klippen och sådär, att ni får på deras nivå. Och det, det skulle till exempel inte jag kunna göra som arbetar inom vården. Jag kan inte ha en podd och till elever.
Nej, och vi har haft det som en liten så här röd tråd här också, att kunna förankra i ungdomarnas vardag, i deras situation, leva oss in i deras liv så att säga. Att vi vill ta del av deras liv på det sättet. Och ett steg till exempel så var att jag skaffade just TikTok för att få reda på vad händer i den världen.
Exakt.
För att skapa en upplevelse och en förståelse för att en uppfattning om att vad är det de använder sig av. Mm. Bara som ett exempel.
Ja.
Mm. Men själva podden då? Berätta lite åt oss.
Ja, var ska vi börja? Det var ju egentligen så att just då skolorna stängde så insåg vi samma dag båda att vi gick med samma tanke att vi ska starta en podd. För att jag var väl tukilla som skickade åt mig på WhatsApp att tänk om vi skulle starta en podd. Och problemet var, eller ska vi säga snarare, att det fascinerande var att jag hade gått och tänkt i 2 veckor på den här samma saken. Så här var ju som bara några timmar sen som vi startade faktiskt att spela in. Med en lånad mikrofon och ett gratis program började vi. Mm. Och våra avsnitt så valde vi att spela in ganska kort, cirka 20 minuter per avsnitt. Och prata kring olika saker som har med ungdomars välmående att göra. Mm. Motivationen i skolan, ensamhet, självkänsla, mobbning, stress, vad som helst som på något sätt berör ungdomars välmående.
Det där har ju också sen utvecklat sig, så ni har ju också börjat göra sådana här livepoddar.
Det stämmer. Mm. Och de här livepoddarna så valde vi att göra just för att ge lyssnarna och tittarna en möjlighet att påverka vad vi ska prata om. Så vi bestämde oss helt enkelt för att göra liveavsnitt där vi spelar in tillsammans med 2 gäster. Vi har gjort 3 stycken sådana avsnitt och det finns på YouTube, på Lars Monär TVs YouTube-kanal. Där kan man se dem även i efterhand. Men när vi spelade in dem så livesände vi dem direkt. Och så fick tittarna skicka in sina anonyma frågor och hälsningar som vi sen diskuterade och besvarade i sändning.
Vi konstaterar ju just i början här att i livesändning så går det ju inte att redigera. Hur har ni tänkt kring det?
Alltså, om vi ska använda ordet fascinerande, så när vi har de här livesändningarna, så egentligen så var det ju tänkt att vi strax innan den här coronan slog till, att vi skulle ha haft en öppen ungdomssamling, alltså, eller en kväll för ungdomars välmående helt enkelt.
Ja, vi hade tänkt ha en kväll i Larsmo där vi skulle låta ungdomar möta oss vuxna och på något sätt få bättre kontakt och prata just kring välmående. Men på grund av restriktionerna så kunde inte vi ha den. Och istället så blev vår första livepodd till. För det blev så naturligt på något sätt. Nej, men vi livesänder den i livepodd istället då. Och vi fick ganska snabbt med oss Lars Monär TV på det här. Och är vi jättetacksam för. Och som du sa, Maria, så det här. Det måste ju vara väldigt spännande att spela in det här i live. Och med också fascinationen i det hela, tror jag. Och också en sak som sätter liksom den här ribban. Att man får så lov att skärpa till sig. Och det var fascinerande att se. Och vi har blivit ledda samtidigt, tycker jag. I det här hela.
För varje gång vi har de här livepodd-sändningarna så känner man att man är bara mer och mer ledd i den här situationen. Mm. Inför varje sändning så sätter vi oss ner och ber tillsammans och lämnar hela den här sändningen i Guds händer.
Mm. Hur viktigt är det att det blir perfekt?
Viktigt är det inte att det blir perfekt, Nej. Det är viktigt att det blir naturligt.
Exakt.
Och det är ju det som är perfekt.
Ja, att det och blir det är naturligt. Ju det som är det utmaningen, för vi vill ju ha det perfekta och att det ska se riktigt professionellt ut och allting ska flyta. Mm.
Ja, och det här liksom som är så fascinerande att få visa åt ungdomarna att i vår senaste sändning, strax när vi börjar, så fungerar inte ena mikrofonen. Nej, men okej, att kom in nu ljudkillen och så fixar vi det här. Att världen rasar inte för att en mikrofon inte fungerar och att man kanske staplar sig och tungan rullar i munnen och att hängt hela världen.
Nej, då säger man det bara att oj, nu rullar tungan i munnen. Vet jag inte vad jag ska säga. Nej. Det kan vara riktigt förlösande för de som tittar att oj, Rolle och killa kan också göra bort sig lite.
Precis, och det bjuder vi på i sådana fall.
Mm. Men killa och Rolli, ni är ju inte bara de, ska vi kalla det, rollerna nu då, som Elevpodden innebär.
Nej.
Utan ni är ju också personer med, som ni redan har nämnt, erfarenheter och livet har har också farit fram med er två.
Ja, här finns ju en anledning att vi är där vi är och vi har använt vår historia till fördel för det vi gör för andra.
Så är det. Killa, du har ju skrivit och berättat lite om dina erfarenheter i den här KUO-gruppen på Facebook.
Mm, det stämmer.
Och där berättade du ju bland annat om mobbning och vilka spår det har satt i dig. En text kan ju aldrig riktigt berätta.
Nej.
Det som finns bakom. Vill du berätta kort lite om din historia?
Ja. När jag tänker tillbaka så 7-åriga Camilla, hon var väldigt förväntansfull och pirrig inför skolstarten. Men hon hann inte gå så länge i skolan innan allting vändes helt enkelt helt upp och ner. Och istället för att vakna på morgonen och vara förväntansfull och pirrig, så vaknade hon istället med en stor klump i magen och var rädd och ledsen. Jag blev alltså utsatt för mobbning. Det var både fysiskt, psykiskt men tyvärr också sexuellt. Och det här kunde vara då, man spred olika rykten om mig. Man påstod att jag hade talat illa om andra människor och spred det här runt omkring. Jag fick höra att jag var ful, jag var äcklig, jag var ett missfoster, jag var missbildad. Mm. Och sen kunde det vara att under gymnastiken, när vi hade redskapsgymnastik och vi skulle hoppa volter, så drog man undan madrasserna när det var dags för mig att hoppa. Mm. Så lite så och så mina vardagar ute.
Var det här någonting som ni bröder visste om? Eller i vilket skede fick ni reda på det här?
Jag önskar ju att jag skulle ha vetat om det, för att jag brukar säga att vi bröder hemma hos oss så har ett visst kurri på oss att om någon beter sig illa mot våra syskon så försvarar vi dem och skyddar dem in i det sista.
Mm.
Men som broder till killa så såg jag inte ens hennes illamående. Och det berodde på två saker. Att du berättade ju egentligen aldrig åt någon hur du mådde. Och vi kommer säkert att komma in på det här senare. Men jag hade också fullt upp med mig.
Mm.
Att själv leva och överleva och liksom på det sättet tampas med mina hjärnspöken, om man säger så.
Sen var ni ju också barn.
Precis.
Och man kan ju inte lägga det ansvaret heller på barn.
Nej.
På det sättet.
Och när jag idag pratar med barn och ungdomar, och jag har bland annat byggt upp en föreläsning kring det här.
Mm.
Mina erfarenheter och vad är mobbning, varför finns mobbning och så vidare. Och där säger jag att om det finns någonting jag ångrar, du kan aldrig ångra, för det var ju inte mitt fel.
Nej.
Jag kan ju inte ändra på mig och mitt beteende, det här ska ju någon aldrig behöva göra. Men om det finns någonting som jag ångrar, så är det att inte man berättar. Jag har berättat, men jag berättar kanske en tiondel av vad som har pågått. Och det här är det enda jag ångrar idag, att jag inte har berättat. Men många gånger är det så att du bär på en sån stor skam som egentligen inte är din. Och så tänker man att den här skammen vill jag inte lägga över på mina föräldrar eller mina syskon. Att de har ju redan sina egna problem. Men idag som vuxen och sen kan jag tänka mig som förälder att det måste vara så fruktansvärt. En sån stor sorg att se ditt barn må dåligt. Du vet inte vad det är, men du ser att någonting är fel. Det är nog en större sorg att se att någonting är fel, men du får inte reda på vad är fel.
Just när du säger det här om skam, så tänker jag också att månne det är så att det lilla barnet också är rädd att den där skammen verkligen ska bli bekräftad som att den är min, om man berättar. Att det finns en sån rädsla.
Exakt.
Att inte bli trodd eller att det verkligen var mitt fel.
Mm. Det stämmer helt vad du säger.
Sen om jag får flika in här med en teori som jag har just så här kring. Just att om jag tänker att ett barn berättar för sin förälder att jag blir mobbad eller jag blir trakasserad, jag blir utstött. Så den här reaktionen som föräldern kan ta till så kan ju vara väldigt olika.
Mm.
Det kan vara nonchalans i ett fall. Man liksom tar inte tar inte på allvar eller tror inte på. Sen kan det också vara att man blir jättefrustrerad själv och vill ta itu med allt och alla så att säga. Och det kan ju istället bli väldigt jobbigt för barnet att se att nu blir mamma och pappa besvärade och arga och besvikna. Inte på mig, men det som hände mig. Så då blir det som en förlängning att jag ställde till med problem fast det var någon annan som mobbade mig. Så det kan också bli en last för barnet. Så tror också att någonstans undermedvetet så ett barn väljer att hemlighålla sådana här saker delvis just på grund av det här. Att de här olika reaktionerna som kan komma. Även om det skulle i längden föra med sig något gott att föräldern tar tag i det här problemet, redar ut med föräldrarna till de här mobbarna eller med skolan eller någonting sånt, kurator och så vidare. Mm. Men just att det blir det här extra hallået kring den här incidenten så kan upplevas som jobbigt för att nu är det jag som har ställt till med det här. Och så kan man ju också känna att man har skvallrat. Den här skammen är helt enkelt väldigt mångfacetterad kring det. Mm.
Är det här också, får jag bara fråga Rolly, är det här också någonting som du har läst mycket om då i ditt yrkesval också?
Det har blivit läst en del kring, vi pratar inom den mentala coachingen och träningen så pratar vi mycket om självbild. Liksom att hur ser jag på mig själv, självkänslan, hur kopplar jag mitt värde. Och de här sakerna kan ju få sig en törn just i det här sammanhanget för ett barn. Att behöva få utstå den här smärtan att se sin förälder vara arg, besviken eller ledsen eller frustrerad.
Ja.
Så de här sakerna blir oerhört avgörande där. Och det är någonting som jag är väldigt intresserad av också. Hur jag kan forma beteendet, hur vi väljer att göra eller inte göra sen. Som då sen kan få oanade konsekvenser långt framåt. Som killa säkert kommer att prata kring här också, hur det för hennes del påverkade framtiden. För att allt det vi gör idag och väljer idag och reagerar idag så blir lite som en investering för framtiden. Både kroppsligt och psykiskt.
Hur gick det sen, killa?
Konstigt nog, när man är mitt uppe i den här mobbningen så går man som människa in i någon sån överlevnadsfas. Det går att överleva, men det är ju bara överlevnad. Det är ingenting mer.
Att leva och att överleva är ju två helt olika saker.
Så är det. Och när man ser på sitt liv, sin vardag, att bara jag klarar den här, nu har halva dagen gått, nu är det bara halva kvar, att nu borde jag liksom klara resten av. För mig så börjar jag ganska tidigt dyka upp sådana här konstiga fysiska problem. Och här vet jag, Rolly, att du har pratat om att du har fått se på håll.
Ja, det enda som jag kan dra mig till minnes, men som då i den åldern aldrig blev reflekterat över, så var att kanske onödigt ofta eller förvånansvärt ofta så hade killa ont i magen. Och typ vägrar att fara till skolan på grund av det. Och jag tänkte inte så mycket på i den åldern, för jag var ju någonstans i yngre högstadieåldern själv på den tiden. Skulle jag nog ha tänkt något så skulle jag ha varit att mår hon fysiskt dåligt? Har hon något fel? Är hon sjuk? Men det skulle aldrig ha slagit mig att hon var psykiskt illamående eller liksom var orolig eller hade ångest över att fara till skolan eller sånt. Och speciellt nu sen när jag har studerat de här sakerna inom människans psyke och så vidare så vet jag ju själv också hur mycket kroppen svarar på allt det vi utsätts för. Och idag skulle vara en självklarhet och idag så är det nästan så att jag har en yrkesskada när det gäller ungdomar att jag pejlar av hela tiden och frågar och vill få reda på och direkt någon pratar om fysiska fenomen så vill jag lägga nästan automatiskt under den här psykiska delen, för det är så mycket som påverkar kroppen.
Så är det ju.
Du berättade att du hade en vän som du omgicks med på fritiden, men som du inte var med i skolan. Och det där tyckte jag var väldigt intressant. Hur du tänkte där. Vill du berätta lite om det?
Ja, alltså egentligen det som är det mest läskiga med mobbningen är ju att den förs vidare omedvetet. När jag började skolan så hade jag en trygghet. Jag var fylld av trygghet hemifrån, av vår uppfostran, kärleken i hemmet och så vidare. Det är ju så med mobbning. Om jag har någonting som inte en annan människa har, så skapas ett beteende som oftast är väldigt negativt. De saknar kanske själv den här tryggheten. Och för att fylla på sin egen trygghet så tar de omedvetet av mig. tyvärr så vågar jag inte vara med min bästa vän längre. För hon hör precis som jag, på ett obeskrivligt sätt, till de som inte dög helt enkelt. Varför vet jag ju fortfarande inte varför inte vi dög. På fritiden, när ingen så vågar jag absolut omgås med henne. Men i skolan så blev ju det här att jag tuffade ju till mig. Jag visar tydligt åt andra i klassen att jag tänker ju inte omgås med henne, bara som ni vet. För att jag sänker ju inte mig så lågt så att jag också börjar vara med henne. Att är man mobbar så gör man oftast allt i sin makt för att få vara med i det här populära gänget. Du är villig att gå hur långt som helst, för du tror att det är lösningen på mobbningen. Bara jag får vara med, så då slutar det. Men sanningen är att det skulle ju ändå inte sluta. Och jag skulle ju aldrig vilja vara med de här människorna. Ha dem som vänner som är så här elaka åt mig. Och här blev jag istället en mobbare. Jag började frysa ut min vän när någon såg på. Sen på fritiden så kunde jag nog kontakta henne att nu vågar jag vara med dig. Och det här måste ju ha varit så fruktansvärt för hennes del när jag tänker tillbaks. Och jag blir så ledsen både för min egen skull, att inte jag hade den här tryggheten kvar, att den togs ifrån mig, att inte jag vågade vara med dig som jag faktiskt mådde bra av att vara med. Mm. Det här var en så fantastisk vän. Alltså vi hade så roligt, vi kunde prata om allt.
Men det var ju fint att ni ändå hade varandra på fritiden, om man ska se någonting ljus, ja, i det.
Det var min räddning.
Mm, och säkert för henne också.
Ja, så var det. Och det här är ju någonting som har grävt i mig väldigt mycket under vuxentid, när jag har börjat bearbeta och själv läst på om det här med mobbning.
Det jag minns när vi pratade med André Gripenberg om mobbning, så han blev mobbad under hela sin uppväxt. Och sen när han blev stor och stark då, så tänkte han att lösningen är om jag blir så stark att jag kan mobba andra, så får jag uppleva den där känslan hur det känns att vara den där som har rätt och som är tuff.
Ja.
Men han mådde ju mycket sämre efteråt.
Ja.
Så vi ska ju komma ihåg att mobbarna, de mår ju inte bra.
Nej, så är det.
Och det är ju viktigt att framhålla.
Precis, man behöver ha det här syftet klart. Liksom, vad är det man vill åstadkomma när man reder ut en mobbning? Att vill man peka på vem hade rätt, vem hade fel? Eller vill man att alla ska må bra? För syftet att alla ska få må bra är ju mycket mer konstruktivt än att peka ut syndabocken.
Mm. Och det här var ju någonting som jag verkligen fick ta till mig, och nu i vuxen ålder så har jag kontaktat henne och vi har träffats och vi har rätt ut det här. Och jag har bett om förlåtelse att, förlåt, jag visste inte bättre. Mm. Jag kunde inte bättre. Jag var ett barn, jag förstod inte. Mm. Och jag har också fått förlåta mig själv för det. För jag kan inte ha förväntat mig något bättre av mig i den situationen.
Nej. Vi gör ju alla vårt bästa just nu utifrån där vi befinner oss. Men det behöver inte betyda att vi alltid ska stanna där, utan att vi kan bli medvetna och gå vidare på något sätt.
Mm. Alla vet vid den här situationen att oftast när man tänker på vissa människor så förs i den här negativa tanken att jag kan inte tåla den här personen. Vi har alla sådana i våra liv. Men då får vi ställa oss frågan att vad är det jag är rädd hos den andra människan? Vad är det den människan har som inte jag har? Varför skapas det här beteendet i mig? Varför får jag ett behov av att vara elak och tänka elaka saker om den här människan?
Just på den här QO-gruppen så hade du skrivit ett citat av Kay Pollack som jag vill läsa upp, för jag tyckte det var så bra.
Mm.
Och jag måste säga att jag läser det 10 gånger för att förstå vad det stod. Han skriver så här: jag föraktar en annan människa för att hon gör mig rädd, oftast omedvetet, för något som jag inte vill se hos mig själv. Dessutom, allt förakt är i grunden ett självförakt. Allt mitt förakt bottnar i något i mig själv som är obearbetat.
Mm.
Och alltså, man måste riktigt bena ut det här vad det betyder, men det är så intressant. Det är någonting som gnager, och man måste reda på vad är det som gnager i mig.
Mm. Det här, alltså, vi kan ta riktigt ett klockrent exempel. En människa som ofta har behovet av att kommentera andra människors kroppar, vikt och så vidare. Det är ofta personer som just själva kämpar med sin egen självbild. Att se på sig själv att jag är tillräckligt fin som jag är.
Mm.
Det är bara ett exempel på saker som talar sitt ganska tydliga språk. Att vad hjärtat är fullt av, tala munnen.
Ja,
för har man en god självbild och en stabil självkänsla, så är det inte bort från mig att jag ger beröm, positiv feedback, komplimanger åt en medmänniska. jag förlorar ingenting. Nej. På här, utan jag fylls mer av medmänsklig kärlek själv också. Mm. Både till mig själv och förmågan också att föra det vidare till andra. Det vi tränar på, det blir vi bra på.
Oj, det där borde vi ta på repeat.
Erfarenheter som till exempel mobbning så sätter ju spår. Mm. Hur såg det ut i ditt liv?
Som jag redan lite nämnde så jag började tidigt få väldigt konstiga fysiska besvär. Magen var nog kanske den som först började klångla. Ett illamående, ett fysiskt illamående. Och rädslan för att kräkas i skolan blev en sån fobi helt enkelt. För det hade faktiskt hänt så på det här högstadiet jag gick på att det var en elev som kräktes, fick magsjuka helt enkelt. Och den här eleven blev så hånad. För den här eleven hann inte toaletten. Och det här blev min största rädsla. För att jag började må illa. Och jag blev så rädd. Att tänk om jag, att då förvärrade ytterligare min situation. Att om jag kräks nu i skolan och inte hinner till toaletten så kommer det bli ytterligare ett sätt att liksom se på mig på ett dåligt sätt. Sen så började jag få väldigt problem med värkproblematik. Och jag har redan nämnt, jag är en väldigt känslig person. Både i kropp och själ. Stressiga situationer blev väldigt svårt för mig att klara av. Alltså stressiga perioder i mitt liv. Jag reagerar väldigt kraftigt just med det här. Att vara helt utmattad efteråt. Och sen som ung vuxen så levde jag omedvetet med den här bilden av mig. Att jag var ju inget värd. Får du höra vissa ord tillräckligt många gånger så blir det ju till sist en sanning för dig själv.
Så är det.
Som är inte en sanning. Men du tror på det. Du börjar tro på det till sist själv. Jag trodde ju att jag var inget värd. Och som ungdom så tror du ofta att mycket hänger på ditt utseende. Har du inget utseende så kommer du ingen vart. För har du inget fint utseende så får du inte vara med det här bästa gänget i skolan. Det här häftigaste, coolaste gänget. Så omedvetet så började jag leva med det här orimligt höga prestationskrav på mig själv. Jag började ju tro att för att jag ska bli accepterad så måste jag prestera. För att någon ska älska mig så måste jag ju prestera. För jag syns ju inte annars. För mitt utseende finns ju ingenstans. Och det här ledde till att direkt efter mina yrkesstudier så startade jag plötsligt ett företag. Jag jobbade heltid men sen kvällstid och helgar så jobbade jag med ett företag som jag höll på att bli totalt utmattad. Så då avslutade jag det kapitlet, sålde bort min andel. Sen så, min dröm var länge att jag skulle bli trafiklärare eller bilskollärare. Och så började jag fara in på det köret och när jag påbörjade mina studier till trafiklärare så fick inte jag den möjligheten att avsluta mitt gamla jobb på samma arbetsplats som kanslist eller sekreterare. Ingen ny anställdes i min nya situation. Vilket ledde till att kamma lite matematik så 100% plus 100% så he går inte ihop att vara lämna kvar på 100%. Det här ledde ju till att jag blev väldigt dåligt fysiskt i skick. Jag hade ju många år redan som lidit av det här fysiska besvären men här var det liksom, här blev det botten.
Och jag kan väl egentligen säga att jag var här någonstans där mina ögon började öppnas för killars mående. Förstås visste jag ju då liksom grunden och botten till det, men här började jag se att hon for illa så att säga. Och vi hade ju väldigt tajt kontakt just i det här, när det här började ta sig. Att du började märka att den här utmattningen kom allt närmare och närmare. Och du hade körit på jobbet och tungt allmänt också i livet. Så vi har pratat mycket kring det här och stöttat varandra just i de här sakerna från din sida då.
Hur gammal var ni då?
Var det månne så att du killar var 24 och jag var 28, 29 någonting kanske.
Ja, om vi får matte huvudet att gå ihop här så borde det ligga där någonstans.
Det var någonstans kring 2015-2016.
Okej.
Och då gick jag in i en ganska så tuff utmattning som tog mig både fysiskt men också psykiskt. Och jag hade den förmånen att få gå till en kristen terapeut under den här tiden, vilket alltså var verkligen min räddning. För jag kände mig så ensam i den här situationen. Som de flesta gör i en utmattning. när jag började tillfriskna lite så började hon nämna för mig att men Camilla, vet du att det här utmattningssituationen så har inte bara att göra med din arbetssituation. Och jag blev så arg. Jag blev så arg att hur text du påstår något sånt? Att det här skulle bero på någonting annat. Det var ju självklart för mig. Man vill gärna skylla på någonting när man hamnar i en sån situation. Men sen så började vi bena ut att det här samma känslorna från barndomen dök upp här igen. Jag blev orättvist behandlad på min arbetsplats. Det var inte rättvist. Det var helt ärligt sagt tal om diskriminering. Men sen när de här gamla känslorna kom tillbaka, jag hade ju lagt locket på här. Det här var ju helt obearbetade saker. Det blev ju till sist, när man kom över det här överlevnadskedet, så får man väl så småningom till ett levnadskede, men det var ju inte riktigt något liv ännu heller. Man trodde ju, man visste ju inte om någonting bättre.
Nej.
Så orsaken till att jag blev sjuk så vill jag nog nästan lite, om vi säger skylla på eller lägga på, att obearbetat från barndomen så dök de här liknande känslorna upp igen. Och sen är det väl tyvärr så att har man en liknande historia som mig, så är det lite att när man kommer upp i vuxen ålder, om inte man har gått igenom det här, så är liksom, man tillåter sig att bli dåligt behandlad igen. Det här är en väldigt skrämmande upptäckt, men tyvärr är det så att många gånger så tillåter du andra att fortsätta behandla dig illa.
Det är lite som det här beroende, om man har växt upp med alkohol eller någonting i familjen, så fortsätter oftast det där samma mönstret, för att man är van vid det.
Ja, man förväntar sig att så här ser livet ut, det här är normen på något sätt för mig.
Man har liksom inbillat sig att jag är inte värd någonting mer än det här. Jag är inte värd att må något bättre än så här. Att jag är inte värd att bli behandlad något bättre än så här. Att det är som okej att man, jag vet inte, ta någonting annat.
Nej, och visst är det ganska skönt på en arbetsplats att ha en som gör allting och blir den där springflickan. Och alltså, det finns alltid någon som blir utnyttjad.
Ja, och som alltid reder upp.
Och sådana personer blir utnyttjade. Och det är så hemskt att det förekommer.
Du pratar ju, Killa, om att du har rätt upp med din vän. Att du har bett henne om förlåtelse och att du också har fått arbeta med att förlåta dig själv. Hur är det med det som gjorde dig illa?
Det viktigaste jag har lärt mig genom hela den här processen så är ju att förlåtelsen är så enormt viktig för att helas som människa. Och att förlåtelsen är ett val jag gör. Att tillsammans med Gud så kan jag kan be om styrka och be om hjälp och vägledning, att hur ska jag kunna förlåta den här människan som har gjort mig så illa. Prästen Boris Salo har en så bra liknelse just med det här att om någon annan råkar göra dig illa på handen, att någon annan orsakar dig ett sår på handen, så inte kan man ju bara utbrista att nej, men inte gör jag någonting. Att.
Nej.
För det här såret så kommer du få tampas med en tid. Du måste ta hand om det, du måste rengöra det, för att annars blir det osåras och vara så. Och sen så måste du komma till den här punkten att nu är jag färdigputsat, nu får inte jag knappen och skorv.
Nej.
Utan att nu lägger jag plåstret på så att nu väljer jag att förlåta. Nu får det börja helas.
Det här får man ju många gånger göra även om inte de som har gjort en illa ber om förlåtelse. Och det är ju där det här valet kommer in som du säger. Och jag tänker själv personligen att det valet kan vi inte ens göra som i vår egen kraft alltid. Nej. Utan att det är liksom Herren som måste gripa in för att det ska kunna gå.
Och det här, när du väljer att förlåta en annan människa, så gör du också ett val att nu kommer jag inte att anklaga dig något mer för det här. För att problemet med mig var ju att jag satt ju år ut och år in, gick igenom de här situationerna, händelserna, orden, vad sa man, vad gjorde man, vad skrev man till mig och så vidare. Som också gjorde att min kropp fick ju aldrig vila. För hjärnan vet inte skillnaden på att är det här tankar eller händer det på nytt? Så min kropp var ju i ständig stress. Och trodde att mobbningen fortsätter att pågå. Och när vi inte förlåter, när vi inte väljer att gå vidare från det här, så man kan ju ofta leva med den här ilskan, den här hemkänslan. Jag vill ge tillbaka att det är inte värda att få ha ett bra liv så som de har gjort mot mig. Men det är lite som att du vill förgifta en annan människa men du dricker det här gifta själv. Mm. För att inte vet det om att du sitter år ut år in hemma på rummet och är bitter.
Nej.
Och är arg över vad har man sagt åt mig, vad har man gjort åt mig. Så jag har valt att förlåta. Jag anklagar ingen mer. Jag har ett fantastiskt liv. Jag skulle aldrig vilja byta med någon annan.
Och här skulle jag som sist vilja flika in också till alla er som på något sätt ser en broder eller syster som kämpar. Vet om det eller bara märker det.
Mm.
Bär varandras bördor. Att bära bördorna, lyssna, diskutera.